little box in. Linus på baslinjen. Jag sån på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Årets stöd tenniscamp är avslutat, men vi blickar redan nu framåt mot nästa år. Ulf Henriksson och Micke Hammarberg som driver det här campet. Vad är planerna för nästa år? För jag antar att det kommer fortsätta.
Självklart kommer vi köra igen. Med tanke på hur den här veckan har varit och hur tidigare läger har varit, så finns det ingen som helst anledning att inte köra mer. Redan nu har vi börjat smida lite planer inför nästa år. Kanske inte ska avslöja allt för mycket, men det blir nästa år också.
Ja, det är fantastiskt. Och varför ska man då som junior planera in den här tennisveckan i stöd nästa sommar?
Ja, förutom att man får fantastiskt mycket bra tennisträning och fysträning, så tycker jag att man framförallt som breddspelare får chansen att åka på läger och träffa andra tennisspelare som kanske inte spelar för att man vill bli bäst eller vill ut och tävla, utan man spelar för att tennis är fantastiskt roligt. Och fara på läger är alltid roligt. Träffa nya kompisar och få bo borta, slippa morsan och farsan ett tag och sådär.
Bara det. Ja, exakt. Och jag har inte varit uppe och hälsat på hos er än. Jag hoppas vi kunna göra det, om inte det här året, så nästa år. Men det ser ut som att det är en fantastisk miljö också att få tillbringa ett antal dagar i. Både för att spela tennis, men även för andra aktiviteter som ni anordnar.
Ja, absolut. Och framförallt det här lugnet i en liten by i södra Norrland, med närhet till allt. Vi bor ju liksom i jättefina toppmoderna lokaler, i ett aktivitetshus med både utomhuspool, inomhuspool, gym. Så har vi 150 meter till tennisplanerna, så att det är liksom allting finns här, och så sen har vi skogen alldeles in på knuten.
Det låter som drömmen. Och vilka riktar det här in sig till nu då? Vilket spann av spelare och åldrar är det som ni riktar in er till i första hand?
Ja, det är ju ungdomar mellan 12 och 17 år då, som är som sagt breddspelare då, som spelar för att det är kul.
Just det.
Och, ja, komma upp på ett bra läge där man får kul med massa nya kompisar och så.
Lysa.
Det är de vi vill.
Och vill man läsa mer om det här och kanske även kontakta dig, så kan man gå in på stödtennis.se, va? Och läsa mer om det. Vi är, gott folk, framme vid det andra avsnittet i serien Kaxton bjuder in till obekväma frågor. Och idag har vi med oss Jonas Arnesen. Serien är vad den heter. Kaxton bjuder in en valfri gäst till ett samtal med högt i tak där ämnen ställs på sin spets. Ni som inte vet, så är Kaxton föreläsare, inspiratör, tenniscoach, konferensier och blev utsedd till årets mentor i världen 2021. Följ honom gärna på sociala medier via Kaxton Sports Management. Och det här avsnittet görs ju också i samtal med just Kaxton Sports Management. Jonas Arnesen, han bevakade tennis under många år, bland annat via Svenska Dagbladet. Idag jobbar och skriver han för Epoch Times och följer andra idrotter lika mycket som tennis. I samtalet idag så kommer vi in på vilka lärdomar Arnesen dragit från att följa andra sporter de senaste åren. Vi pratar om vad det krävs för ledningar på olika nivåer för att vi ska kunna ta upp matchen mot andra nationer. Tankar kring integrationsarbetet inom svensk tennis, och så pratar vi om styrelsens ansvar vad det gäller tränarens dagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vi välkomnar Jonas Arnesen till Kaxton bjuder in till obekväma frågor här hos Linus på baslinjen. Då sitter vi här för ett nytt avsnitt av vår nya poddserie Kaxton bjuder in till obekväma frågor. Kaxton Juki, hur är läget med dig?
Tack Linus, det är bara bra med mig, och jätteglad att få presentera alldeles strax gäst nummer 2 i det här spännande serien som vi har dragit igång.
Ja, verkligen. Och det är ju det är ett samtal som jag ser fram emot, som jag tror kan bli superintressant. Och jag tänkte låta dig, Kaxton, berätta vem är gästen som var med oss idag?
Ja, innan jag släpper den här bomben och vem som är med oss, så vill jag ju bara påminna alla fantastiska lyssnare där ute att tanken med den här serien är ju lite grann att röra om i grytan. Ja, det är till exempel någon där ute kanske till och med blir lite irriterad. Eller ja, helt enkelt väcka lite känslor. För det är då vi kommer verkligen kunna göra förändring på riktigt. Vi behöver helt enkelt bli känslomässigt berörda. Och därför har jag bjudit in ingen mindre än mannen, myten, ja, legenden, Jonas Arnesen. Hjärtligt välkommen!
Tack Axel och tack Linus. Det var en storslagen presentering. Tack. Jag hoppas jag kan leva upp till hälften av det du sa.
Nej, men jag är helt säker på det, Jonas. Du har ju en gedigen förfluten inom tennisen. Vi kommer gå med in på lite grann vad du gör nu. Så vi håller en liten cliffhanger. Men du har ju följt mig. Du har ju följt min syster. Du har ju varit runt tennis på olika nivåer i så lång tid. Men du har ju också ett rykte om dig att våga säga vad du tycker och tänker. Och det här har ju inte alltid varit uppskattat i alla forum och alla rum. Och just därför passar du så bra in i det här formatet.
Tack.
Jonas, håller du med om det? Har du känt så genom åren att det ibland inte alltid har varit uppskattat i alla rum?
Ja, absolut. Ja, till och med Karl-Axel Hageskog, den gamle DC-kaptenen, kallade mig för tennisens största fiende. Eller svensk tennis fiende nummer ett. Det har jag hört väldigt mycket naturligt. Så, inte minst då från ledande personer, förbund. Och det är väl kanske de jag också har granskat mest och kritiserat mest. Så det kanske väl ligger lite i sakens natur att många där har blivit irriterade. Men samtidigt tycker jag också att kalla mig så och gå till sådana överdrifter. Det är en överdrift att kalla mig en fiende, för det har jag aldrig varit. Jag har ju granskat tennisen för att jag är en tennisvän. Och har jag tittat på saker så har inte jag gjort det för egen del. Utan vad jag har trott möjligtvis kan utveckla svensk tennis. Eller i alla fall kan starta en debatt om hur svensk tennis ska utvecklas.
Ja, just det. Hur är det, just eftersom nu, jag försöker ju ibland vara lite journalist och reporter också. Hur är det liksom när du vet ju om att vissa frågor skapar liksom dålig stämning. Har du tyckt varit jobbigt ibland att ta upp saker? Eller har du alltid liksom tyckt att det här är mitt yrke, det är det här jag ska göra?
Nej, jag har aldrig tyckt att någonting har varit jobbigt att ta upp. Framförallt inte i kontakten med beslutsfattare. Däremot har kanske jag ibland har varit känsliga saker om vissa spelare som har hamnat lite... Ja, de har hamnat lite i fokus för fel saker. Och sånt har inte jag varit så intresserad att ta upp, utan då har jag mer pratat med sådana spelare lite vid sidan av. Vi har till exempel Mikael Ymer nu som har hamnat i någon såpa här, tyvärr. Det får man inte bara skriva så, tycker jag, att han säger att de kan stoppa upp pengarna i stjärten, för att då blir det blir bara sensationsjournalistik och skvallersajter som sprider vidare här. Utan då måste man, tror jag, se Mikael Ymer i ett större koncept. Varför säger han så här? Varför har han kommit i det här läget att han är desperat? Han ropar ju nästan efter hjälp, killen. Sån journalistik kan jag faktiskt, tror jag, med säga att har jag alltid hållit mig ifrån. För att diskutera viktigare saker.
Ja, jag är med. Du sa att det var en liten cliffhanger, Kaxton, här, vad Jonas gör idag. Men jag tänkte vi bör nog ändå fråga honom innan vi kör igång med de riktiga ämnena vi har. Hur ser relationen till tennis ut idag, Jonas? Och vad gör du mer än det?
Alltså, jag har ju kommit bort lite från tennisen i och med att jag inte blivit erbjuden några uppdrag därifrån, och det ligger precis i linje med det att jag är obekväm. De vill inte ha mig, Tennisförbundet vill inte ha mig, Tennis.se vill inte ha mig. Så det är ju mer därför jag var öppen och hade långa diskussioner. Jag sa det, jättegärna med och skriver här och hjälper till. Men det blev, den dörren slängdes igen och det är väl helt okej. Så att under 3 år jobbade jag ganska mycket med politik, medieträning, medial strategi inom politiken. Och sen november förra året så jobbade jag på en tidning som heter Epoch Times som inte är så känd. Den finns i drygt 30 länder och på drygt 22 språk. Anses utomlands får den ofta en väldigt extrem högerstämpel och det kan nog ligga i linje med hur vissa upplagor ser ut i vissa länder. Men den svenska versionen tycker jag det är en orättfärdig kritik. Men där började jag då som krönikör eller ledare, ville att de skulle kalla det. Man skriver ledartexter på sporten och sen när jag väcker jag sportchef där, så att då ansvarar jag också för innehållet i stort på sporten.
Okej, vad spännande.
Ja, jättekul. Jätteroligt.
Så då blir det mycket tennis där också framöver nu då när du är ansvarig för sporten?
Nej, det blir det inte. Utan här, vi har väldigt mycket fokus på idrottspolitik och på för idrotten viktiga frågor, integration, värdegrunder och sånt. Och sen naturligtvis tittar vi på många olika sporter, men tennisen kommer ju inte av naturliga skäl, med tanke på att Sverige är som det är, svensk tennis är som det är, så kommer den nog inte figurera så väldigt mycket.
Nej. Jag förstår.
Och det är lite det här som jag var ute efter när jag bjöd in Jonas. Det är att han har varit i tennisen och har en gedigen bakgrund och historik här. Men har också varit ifrån tennisen de sista åren. För att kunna också i det här avsnittet, hoppas jag, ge en annan bild och annan perspektiv. Att titta på tennisen från ett annat håll. Men också för alla våra lyssnare kanske få med sig någonting. Så här gör de i de andra idrotter. Så här finns andra framgångssager som vi kanske kan ta någonting utav eller lära oss utav. Och det tyckte var spännande. Sen vill jag också att vi försöker att liksom titta lite mer över helheten. Att vi kanske inte fastnar vid spelare, men vi tittar mer på strukturer och tittar kanske på styrelsefråga, förbundsfråga. Vi lyfter upp blicken för att självklart hitta vad är det för någonting vi behöver göra för att tillsammans bli bättre. För precis som Jonas sa här, rakt och ärligt, svensk tennis, ja, det är inte så hett. Så att en tidning utav den digniteten, då är inte så intressant.
Nej.
Mm, just det. Vad Jonas, när du har följt lite andra idrotter än tennis nu då på sistone, har du fått lite nya insikter eller vad har du dragit för lärdomar från andra håll mot vad du kanske tänkte innan?
Nej, men jag tror det är precis som Kaxton säger, där man får helt nya perspektiv. Ja, så här, här gör man så här, ja, så här tänker man så. För när jag jobbade mycket med tennis, då, framförallt på Svenska Dagbladet i 28 år, så blev det ju väldigt, man lyfte inte blicken utan man tittade hur går det till i tennisen och varför gör de så. Och nu ser jag det då ett annat perspektiv hur andra idrotter gör och det skiljer sig. Det finns ju 73 specialförbund nu och det är klart att alla är väldigt olika, men om vi tittar på de mer framgångsrika förbunden så skiljer det sig ganska markant från hur tennisen bedriver sin verksamhet. Framförallt är jag väldigt imponerad av Friidrottsförbundet som har en fantastisk strategi och en linje i sitt arbete med Johan Storåkers engagerad ordförande som alltid med i den idrottspolitiska debatten. Han skriver idrottens affärer, kröniker där. Han skriver debattartiklar. Han är med och talar ut hur det ser ut Ryssland, Ukraina, hur man ska gå vidare där. Och då tänker jag, hur många gånger har jag sett Åsa Hedin i en allmänpolitisk debatt? Inte en gång. Sen har man en generalsekreterare, Stefan Olsson, enormt duktig, väldigt engagerad och han, eller de ska jag säga, de har skapat en teamkänsla i svensk friidrott där alla är ett lag. Trots att det är så otroligt många idrotter, kastgrenar, löpgrenar, kortdistans, långdistans, stavhopp och allting, så är de ett lag. Och de har sammandragningar flera gånger om året, dels grenar för grenar när bara de träffas och sen har de där alla grenar träffas. De umgås, de är som en stor familj och jag tycker, om ni tittar nästa gång, det är friidrott på tv när Kadia Sagnia har åkt ut längdhoppet. Nej, men då står hon där och applåderar Duplantis när han hoppar och hejar. och de springer och gör high five. Den här lagkänslan som finns där, den kan inte nog överskattas, för den är väldigt betydelsefull.
Hur tror du de har lyckats med då? Liksom är det, vet du något om hur de har jobbat för att få med sig alla på det tåget?
Jag tar med rätt personer. Ta med lagpersoner, ta med de som stimulerar gemenskap och sammanhållning. Att låt dem bli ledare på olika nivåer. Sen skapas det ju då en tradition, den fanns ju i svensk tennis på 70- och på 80-talet. Jag menar när Björn Borg och Labbe spelade med de här yngre killarna, då lärde ju de ut. Labbe och Björn sa ju till de här killarna, framförallt Labbe då, sa ju till de yngre spelarna. Så här gör vi. Sen kom Wilander, sen lärde han nästa generation och Jonte Sjögren. Så här gör vi, så här tränar vi. Så det blir ju en kultur. Så den laggemenskapen har funnits i svensk tennis. Den finns ju definitivt inte längre, för där spretar det ju åt alla håll. Och en del stora individualister. Så där tror jag är väldigt viktigt att svensk tennis kom tillbaks till en gemenskap.
Mm. Om jag får hoppa in där, för du säger två ord som jag verkligen brinner hårt för, och det är kultur och struktur. Och kultur har vi ju haft, det är ingen snack om saken, den är vi rik. Men hur är det med strukturen? Och om vi grottar ner oss lite grann, Jonas, du var inne där på rätt personer, och det är hur viktigt som helst. Och då skulle jag vilja ställa frågan, inte till er, men kanske någon på förbundet eller någon. Alltså, vad är det för kriterier vi har på de så kallade förbundskaptener? Jag säger inte att de gör ett dåligt jobb. Jag säger, vad är det för kriterier? Vad är det för någonting vi tittar på som gör att vi tror att de här personerna kan vara med och skapa den här strukturen? Inte bara för våra juniorer, men för våra andra ledare, klubbledare och så vidare. Så att jag saknar den beskrivningen. Om jag är ung tränare och drömmer, till exempel, många tränare där ute drömmer om att kanske komma ut på touren och så vidare. Det är sällan jag hör någon som drömmer om att bli förbundskapten. Är det för att de inte vet vad det innebär? Man vet inte. Hur ser ett sånt jobb ut? Vad finns det för krav? Vad finns det för kriterier? Nästa sak som jag tänker på också när vi pratar rätt person. Och vi hör många tränare säga att ja, de gör inte kanske det som de kanske hade önskat, att mer timmar på banan. Det blir så mycket runt omkring. De får öppna och stänga kiosken, öppna och stänga hallen, och det är mycket saker runt omkring när de skulle vilja lägga mer fokus på tennisen. Då undrar jag, från förbundets sida eller högre upp, tittar vi på, är våra styrelser utbildade? Det är lätt att gå på tränarna och säga, här ska vi se till att få tränarutbildning och så vidare, licensiering och allting. Men har vi samma fokus och krav på våra styrelser ute i klubbarna, så att de kan i sin tur ta bättre beslut som hjälper de här stackars klubbtränarna, som i sin tur kanske kan få fram bättre spelare? Så kultur och struktur ligger hand i hand, tycker jag.
Absolut. Håller med fullständigt.
Ja, bra, bra instick. Nyfiken där, Jonas, när du sa där med, om vi säger som Åsa Edin till exempel då, som ordförande. Vad skulle tennisen tjäna på att en sån person syntes mer i olika debatter och på olika forum?
Tennisen skulle synas. Tennisen skulle få lättare att skaffa sponsorer. Tennisen skulle bli, det skulle pratas tennis, och det kan inte överskattas att man pratar om en sport, även om spelarna kanske för ett tillfället inte finns som man pratar om. Så att det är jätteviktigt att visa det här samhällsengagemanget från en sport. Tennisen lever liksom i sin egen lilla bubbla, och det är många idrotter som görs och inte är med i den här debatten. Så det tror jag är, väldigt viktigt att man syns och hörs.
Så personer som Åsa och Christer behöver ta mer ställning då, tänker du, i olika frågor?
Ja, absolut. Och vara med, ta ställning eller uttrycka åsikter. Det behöver inte vara att man behöver inte sticka ut hakan så enormt mycket. Men i alla fall säga, så här resonerar vi från tennisen och så här tycker vi om det här. Man får isolera sig.
Ja, och jag är ingen expert, men visst brukar vi säga så här, syns man inte så finns man inte. Och liksom, sen på vilken nivå det är, ja, det är nästa femma, men nu pratar vi om då till exempel Åsa och Christer som är liksom högst upp. Och om de inte syns, Ja, men då blir det ju också att tennisen uppfattas som en väldigt liten sport eller en sport som håller på att dö ut. Men om de syns i olika sammanhang, ja det är klart folk pratar om och helt plötsligt, ja just det, men hur är det med tennisen? Men vad kul, och de visar fram fötterna och de försöker verkligen. Men ja, finns man inte så finns man inte. Så att,
ja. Och så är det ju definitivt. Alltså det är ingen tvekan om att det är så att det gäller att synas och höras. Räcker inte resultaten till det, då får man göra det på ett annat positivt sätt.
Ja, för många gånger så lägger vi över det på spelarna. Jag har ju sett i olika intervjuer som, men varför är de inte ännu mer i media? Spelar ingen om det är Rebecca Peterson eller andra som de borde synas mer och så vidare. Det skulle vara bra för ett svenskt tennis. Ja, jag förstår det, men det finns väl fler som borde väl ta det ansvaret.
Absolut.
Inte lägga allt på de spelarna. De har ju fullt upp med sina karriärer också. Det är andra som faktiskt har jobb att kunna se till att synas mera. Liksom.
Mm. Ja, så är det. Är det några andra idrotter, Jonas, du blivit imponerad av också från när du bevakat?
Ja, det är det många. Det är faktiskt många som Kanotslalomförbundet, som är ett väldigt litet förbund, som gör en bra satsning på en kille här. Och senast nu så är det judoförbundet som hade väldigt stora interna problem i och med att en sportchef inte drog jämnt med den stora svenska stjärnan, 17-åriga Tara Babulfat, som är etta i sin åldersklass. Så det var så nära att hon tvingades faktiskt, kände hon, att nej, jag kan inte vara kvar i Sverige för jag blir inte uttagen i landslaget och jag får inget stöd för att jag är fejd med sportchefen. Så hon var på väg att skriva på för Förenade Arabemiraten, börja tävla för dem. Det var bara något dygn borta. Och då agerade förbundet, så sportchefen gick, och nu har de tagit in June Bridge heter hon, en brittiska, den första världsmästarinnan, kvinnliga världsmästaren i judo, som är ny sportchef, och helt plötsligt blomstrar verksamheten. Så att man agerar, man ser när det här håller inte, vad gör vi? Och man agerar. Man låter inte någon sitta kvar på sin post bara därför att den har suttit där i x antal år.
Nej.
Det är kanske också någonting svensk tennis har anledning att tänka på en rad poster.
Ja, så kan det ju vara, onekligen. Vad krävs det av en ledning, tycker du, Jonas, för att vi ska kunna ta tennisen framåt igen, sett mot andra idrotter? Och även Caxton, berätta lite mer, Caxton, du kan börja. Vad tänker du att vi skulle behöva för erfarenhet i de ledande organisationerna?
Ja, men jag skulle, precis som judoförbundet här har gjort, jag skulle vilja se ett par andra ögon som kommer utifrån och in och tittar på svensk tennis. Vi får inte vara så rädda att andra ska komma och nästan granska det vi gör och vårt arbete med en intention att kunna hjälpa till. Inte intention att slå undan benen och tala om hur dåligt det är, men intentionen är, hur kan vi göra det här bättre? Jag vet ju, som får möjligheten att få jobba med så många olika idrotter, när jag kommer till olika idrotter och så får möjligheten att, jag bara tar ett jättetydligt exempel, jag har jobbat mycket med innebandy och man pratar mycket om att försöka hjälpa de här barnen, ungdomarna, att titta upp och inte stirra sig fast vid innebandybollen. Och då kommer jag med en idé. Ja, men vad händer om nu vi ger ingen en väst, så alla ser nästan i stort sett likadan ut? Då tvingar jag ju de här att titta upp i ansiktet för att se, är du i mitt lag eller inte?
Ja, just det.
Alltså en enkel sak, men just att det kommer ett par ögon utifrån och titta på att det här har ni gjort hur länge som helst. Men vad händer utifrån det ni vill åstadkomma? Vad händer om vi tar bort västarna? Vad måste hända med blicken då? Jo, då måste blicken upp. Perfekt, då har vi löst det.
Ja, precis. Så du menar, håller du med om det, Jonas, att tennisen kanske skulle behöva folk från andra idrotter eller från andra organisationer och komma
absolut
in?
Absolut. Det tror jag skulle vara jättebra. Och framförallt så tror jag också att man kan inte ta de ledarna bara för att någon vill bli ledare, vill bli ordförande. För jag har känslan av att många i tennisen, de är där för sin egen skull. Antingen en styrelsepost eller man blir anställd och man har sin inkomst därifrån. Jag tycker att man börjar med en krav. Profil. Svensk tennis måste fråga sig, om vi börjar med styrelsen, förbundsstyrelsen. Vilken förbundsstyrelse vill vi ha? Vilka ska sitta där? Vilka kvalitet? Precis som när man tar ut ett lag. Vem är bra på vad? Jo, den kan sporten, den kan ekonomin. En politiker skulle ju vara klockren i och med att det behövs så mycket kontakt med kommunpolitiker runt om i landet när det gäller byggnad av hallar och sånt. En politiker i styrelsen. Och när man då har bestämt vilken typ av ledare man har, då frågar man om, är ni beredda att offra mycket av er fritid på tennisen? Lägga ner mycket kraft och tid och eventuellt pengar på att utveckla svensk tennis. Och det ska man inte ta för givet att så väldigt många säger. För de flesta kanske bara vill ha det som en liten bisyssla. Men är de beredda till det, då tar man in dem. Och likadant gör man med den operativa ledningen sen. Och där är det ännu högre krav på att de personerna faktiskt bortser från en del från sin familjesituation och andra åtaganden de har för att gå all in på tennisen.
Och
det är som sagt, det är inte så många som är beredda att göra det, tror jag. Men det finns ändå de som är där. Och då kanske man ibland får gå ifrån lite namn, erfarenhet, kunskap. Därför att den personen vill bli anställd för att få en inkomst. Medan han eller hon som kanske står lite längre ner på listan är beredd att offra allt för svensk tennis. Och då är den personen viktigare än erfarenhet och namnkunnighet, tycker jag.
Så du tänker att man tar i fel ordning idag, troligtvis?
Ja, jag tycker man tar lite det som finns och så sätter man ihop det. Jag är inte imponerad av styrelsen, jag är inte imponerad av den operativa ledningen. Det finns ingen sportchef till exempel, mer än till titeln, men det finns ingen riktig sportchef. Jag tror Christer Sjö, generalsekreteraren, han jobbar lite med sporten och hoppar lite hit och dit. En generalsekreterare, där skulle jag väldigt gärna se en entreprenör, typ Christer Hult. Ge honom en telefon och ringa runt, så tror jag att Svenska Tennisförbundet inom 2 år har dubbelt så många sponsorer som man har idag. Idag ligger sponsorsintäkterna på drygt 7 miljoner. Och då ska man säga ändå att förbundet har ökat nästan, det är det förbund som nästan från 2022 till 2023 har ökat sponsorsintäkterna mest. Men jag menar, det ligger ändå på drygt 7. Golfen har 28 miljoner. Och det är väl en sport som man i många stycken kan jämföra när det gäller attraktionsvärde eller marknadsvärde.
Ja, det är stor skillnad. Det är stor skillnad. Just, vad tänker du, Kaxton, kring det här?
Nej, men jag tänker ju liksom... alltså, är det attraktivt att sitta i förbundsstyrelsen? Och hur i sådana fall gör vi det attraktivt så vi får rätt personer på de här posterna? Det andra jag tänker på, mångfald, som Jonas också är på. Har vi tittat oss själva i spegeln och tittat runt i rummet? Har vi mångfald? Och bara en sån sak, vi har ju ingen spelare för detta spelare som kan ge den inputen. Men vi kanske då ska skapa ett spelarråd som kan komma med den inputen därifrån. Alltså, jag tänker, det är så viktigt. Jag sitter ju i 6 olika styrelser. Och det är bland det första jag alltid tittar på. Hur ser det ut med mångfalden här? Så att vi får in annat blod, annat tänk, andra frågor, annat perspektiv. Annars fastnar vi i våran lilla box. Och vi tycker att det här är ju helt fantastiskt och jättemysigt. Och vi sitter ett gäng ja-sägare. Och alla är supernöjda. Men det är jobbigt att ha någon som hela tiden frågasätter. Men det gör ju att du själv behöver tänka till en gång extra innan du öppnar munnen. Har du tänkt på alla olika alternativ? Men sitter du med ett gäng ja-sägare, du är hur lätt som helst att sitta i den styrelsen. Hur lätt som helst.
Nej, men det, och den där biten är så otroligt viktig, och nu kommer vi in på sådana ämnen som är känsliga att, på ett sätt att diskutera, för vi pratar olika kulturer och vi pratar hur folk är vana att uttrycka sig i olika sammanhang, och då tror jag det blir precis som Kaxton är inne på lite där, att vi svenskar, om man generaliserar, vi är väldigt försiktiga med att uttrycka våra åsikter. Det blir aldrig riktigt högt i tak. Jag tittar till exempel på Svenska Tennisförbundets barn- och ungdomskommitté. Den består av 7 personer. Och där är Stanojevic Dobrovic, allas vår Dobben. Han är inte med. Han är inte med, han har startat Tennisläkes för 100 år sedan. Han sitter och rullar bollar med barn och startat fantastisk barnverksamhet. Hur är det möjligt att inte Dobben finns med bland 7 personer i en barn- och ungdomskommitté? Jo, för han är jobbig.
Ja, ja.
Det är han också. Han kan ju prata mer än vad jag. Han kan ju prata i 10 minuter som man känner tyst Dobben. Han målar sönder den. Men wow, vilka idéer. Vilket bollplank. Tänk att få in en sån energi i en barn- och ungdomskommitté. Som vågar ha vyer och visioner och slänga ur sig saker varav kanske 8 förkastas men 2 plockas upp. Ja. Det finns för lite av den typen av personer. Sen om de är svenskar eller om de har utländsk bakgrund, det spelar mindre roll. Men att få in personer som har kommit hit från andra kulturer, att få in dem i tennisen, i ledningar på olika sätt, är oerhört viktigt.
Ja, det är verkligen.
Tillbaka bara för att understryka vikterna med just styrelser och ledningsgrupper, så är det ju så här att de är ju bland de viktigaste ambassadörerna, för de sätter tonen för alla andra. Mm. De sätter tonen för alla andra, och förstår man inte att sitter jag på den här posten, då är jag en jättestor förebild. Så hur jag pratar, går och andas tennis i vårat fall, det är jätteviktigt. Mm. Så det går inte att gömma sig och vara någon skugga.
Nej.
Man ska vara där ute och peka med hela handen och visa det hitåt vi ska. Och vi alla ska med. Och det är jätteroligt det här. Men har vi inte människor som är de här förebilderna, ambassadörerna, ja då blir det splittrat. Folk går till höger och vänster, skapar sina egna planer. De tror helt enkelt inte på ledarna som ska då styra det här.
Nej. Mm. Och när det gäller mångfalden, om jag bara sticker in, så är ju inte tennis den enda. Alla idrotter i stort sett är dåliga på mångfald när det gäller ledarsidan. Det kommer ju siffror som är skrämmande, och vi behöver inte backa bandet så länge förrän det såg ut, likadant ut, jämställdhet mellan könen. Så att där blev man ju 2017 tvingad att införa kvotering för att målet om att minst 40% av båda könen ska vara representerade i beslutande organ, att det ska vara uppnått till 2025, där blev man tvingad att införa kvotering. Det skedde inte på naturlig väg. Och kanske kommer vi snart dit också, att man säger nej, det måste finnas si och så många personer med utländsk bakgrund i beslutande organ. Att vi kvoterar in. Sen behöver det inte vara 40% där, det vore ju orimligt. Men ändå att man sätter upp någon siffra. För den är stängd, sporten är stängd i sådana positioner för personer utifrån, tyvärr.
Okej. Är det något mer vi vill tillägga, Kaxton? Eller något mer du vill fråga på de här ämnena?
Nej, jag tycker vi tömde det ämnet ganska bra. Och skulle dyka upp någonting så får jag återkomma. Men jag tror att våra lyssnare har förstått vad vi vill nå fram med och hur viktigt det här är faktiskt. Och vi måste våga lyfta blicken och titta på helheten. Och inte bara liksom om det är någon spelare, hur ska vi få dem mot topp 200? Eller hur ska vi få tränare och få dem mer utbildade? Vi måste lyfta blicken och se på hela verksamheten. Hur ska vi möjliggöra det här? Och vilka är det då som är de här möjliggörarna? Om det då inte är styrelsen och ledningsgrupp och högre. Om det inte är dem, ja då har jag ingen aning hur vi ska göra den här liksom transformationen överhuvudtaget.
Så är det. Vi ska prata lite om integrationsarbetet inom svensk tennis också. Det görs ju lite projekt som Tennis på gatan blev prisade på idrottsgalan var det, va, till exempel. Mm. Och lite sådär. Jonas, har du följt det här, även om du inte är precis i tennisen längre, har du följt det här arbetet och projekten på lite håll?
Ja, tennisen har faktiskt följt ganska nära deras olika projekt. Och jag blev förbannad helt enkelt när jag ser, för man lurar skattebetalarna på pengar. Den nuvarande regeringen har tillsatt liksom 100 miljoner kronor utöver det ordinarie statsbidraget på 1,9 miljarder om året. Har man tillsatt 100 miljoner kronor för idrott i utsatta områden. Men det finns ingen tanke med det här. Det finns absolut ingen tanke. För det finns ett, nu kommer jag inte ihåg just det området, ett så kallat utanförskapsområde i Borlänge. Och där gjorde man då en undersökning, Centrum för idrottsforskning. Så att, hur kommer de här pengarna till pass? Så tittar man, ja det är så att barn i det området idrottar väldigt mycket mindre än vad man gör det i till exempel Täby, Enköping eller andra orter. Men så tittar man på könen. Då visar sig att killarna idrottar precis lika mycket som svenska killar gör. Problemet fanns på flicksidan. Där var det ingen idrott alls. Och vad beror det på? Jo, för att så många lever under hedersförtryck. Och om det är någon politiker som tror att 100 miljoner kronor till idrott i utsatta områden kan ändra en kultur som bygger på hedersförtryck, då är man mer än lovligt naiv. Det finns inte en möjlighet att idrotten kan möjligtvis hjälpa till någon gång på i förlängningen, men idrotten kan inte pådyvlas ansvaret av att lösa hederskulturen. Och sen det här, man får ju då, kan ju söka projektpengar för tennis på gatan och sånt, och det är ju helt meningslösa projekt i stort sett, 9 av 10 i alla fall, för att då har du tennis på gatan en helg någonstans ute i Sverige, och då kommer barn som aldrig har varit i kontakt med tennis, då spelar de tennis 2 timmar och tycker, wow, det här är jättekul, nu tänkte jag fortsätta. Ja, nej, men du kan komma tillbaka nästa år. För då har vi tennis på gatan också, lördag, söndag, den helgen. Ja, men då kommer jag. Så spelar de tennis 2 timmar varje år. Och det, ja, det, jag tror jag sa det till Caxton när vi pratade någon gång. Man sätter fram en godispåse till barnen, så får de ta 2 karameller. Och sen drar man tillbaka den och så säger man, nästa år får du 2 karameller till. Om sådana där projekt ska leda någonstans, då gäller det att barn som blir intresserade av tennis ges möjlighet att fortsätta. Och vad innebär det? Jo, det innebär att kan föräldrarna inte betala medlemskap, då måste någon annan göra det. Då är det någon klubb som ska göra det, privat investerare. Racket, skor, bollar, allt ska köpas in. Och det blir en ganska stor kostnad. Men ska man göra integration på riktigt och inte på låtsas som man gör nu, då måste de satsningarna till. Nu pratar jag länge. Jag ska bara Solna TK, P.O. Lindqvist gjorde ett jättebra projekt under ett par år i alla fall. De åkte till och med ut till Husby och Akalla, de här områdena, för barnen hade ju inte pengar att åka till Solna Racket Center. Så då åkte P.O. dem ut och hämtade barnen och körde dem tillbaka. Jättebra. Jag tror Fair Play har gjort så att barn kan få låna racketar även efter det tennisen på gatan, just det evenemanget har varit. Vet inte om det är något liknande Christer Allgård i Västerås, det ska jag inte säga. Så det finns tillstymmelse till riktig integration, men det är långt ifrån där.
Ja, det jag tänkte flika in där, det är att men vad hör vi från samhället i stort och de här utanförskapsområden? De är trötta lite grann, det vi pratar om här i banken, Sörmlands Sparbank, att vi vill inte ha några tomteblås. Vi vill inte gå ut någonstans, och så tänder vi igång det här tomteblosset och alla tycker det är helt fantastiskt. Och sen så när tomteblosset har brunnit färdigt, ja då är det klart, då drar vi vidare. Vi vill inte hålla på med några tomteblås. Så att vi måste titta lite som Allmänna arvsfonden har ju också en av sina kriterier, det här långsiktigheten upp mot 10 år. Alltså när vi går in och säger att ja, men nu ska vi göra, om det är något tennis på gatan eller någon insats någonstans, hur ser det ut? Åtminstone ett 3-5 års perspektiv, minimum, gärna 10, men minimum 3-5 års perspektiv. Så går vi in nu och gör någonting, hur ser det här ut de kommande 3-5 åren? Annars är det ingen idé. De är jättetrötta, många som jag träffar i olika sammanhang i de här utanförskapsområden. De är trötta på att man kommer dit en sommar eller under en period eller ett projekt några månader och så blir det ingenting, så försvinner det här. Det håller liksom inte. Det blir inte bättre för de här personerna. Men det kanske blir bättre för den som utför. Känt, åh, nu har jag gjort en liten insats. Vad härligt, vad skönt. Nu kan jag gå tillbaka till min vanliga verksamhet och fortsätta där.
Exakt. Det blir lite godhetsknarkande. Och det ser vi ju i idrotten och i samhället i stort. Folk som anstränger sig för att försöka göra goda saker utan att egentligen finns något syfte eller ingen långsiktighet, som du säger.
Men vet vi att det inte finns det med till exempel tennis på gatan?
att det inte finns en längre plan?
Ja, alltså den funkar ju, den planen finns kanske, men det finns ju inga resurser. Och hur skulle det se ut liksom, om du säger till två killar eller en kille och en tjej med utländsk bakgrund att ni kan inte betala medlemskap för att era föräldrar inte råd. Då betalar vi det och vi betalar era privattimmar, ni får racket och bollar. Hur skulle det uppfattas av Kalle och Stinas föräldrar? Det skulle bli en jätteklash, men det måste man ändå komma förbi. Och kanske förklara då att de här barnen, ni har råd, Kalle och Stinas föräldrar har råd att satsa. De här föräldrarna har inte råd, men det gynnar ju alla om de kommer med.
Just det. Båda ni två, så här, hur kan det här arbetet, hur skulle det kunna se ut på ett annat sätt då? För det är ju ändå viktigt att få med oss barn från alla delar av landet, från alla områden. Det ser vi andra idrotter, att det kommer fram duktiga spelare från lite varstans. Hur skulle det kunna se ut då? För tennisen är ju en dyr idrott i längden, så det kommer vi inte ifrån till exempel.
Ja, om jag får svara lite kort på din fråga där, så tennis är en dyr sport, ja, men samtidigt, vad är ambitionen? Alltså, om vi håller oss på motionsnivån, då är det okej. Okay. Det är klart det kostar lite, men ska vi ut och tävla och du ska ut och resa? Och du, alltså, det är klart, då flyger det iväg. Men jag tänker så här, minimum, bara basen, att kunna komma dit en, två dagar i veckan och kunna spela lite för motion liksom. Alla ska kunna vara med, lite den där slogan som 99% av tennisklubbar i Sverige har. Det kan vi faktiskt fixa. Den grundplåten kan vi faktiskt fixa. Men ska vi upp och börja tävla, ut och resa och privata, då blir det mycket dyrare. Så att återigen, när vi ska gå in och göra de här insatserna, vi som klubb har bestämt att nu vill vi söka de här pengarna för att göra den här insatsen i det här området, för vi tycker att det är så pass viktigt. Ja, men då måste ni också kunna påvisa en plan som sträcker sig minimum 3 år. Annars, kom inte hit. Mm. Det blir inget tomteblås. Gå hem, gör om läxan.
Vad tror du om det, Jonas?
Jag är fullständigt enig att börja på det sättet, det tror jag. För då får ju också tennisen den här samhällsnyttan, eller gör ju den här samhällsnyttan som är så oerhört viktig. Och den går ju aldrig att uppskatta i pengar, värdera i pengar. Hur mycket det är, om du får ett antal barn som gör det istället för att hitta på bus och kosta samhället pengar. Så det tror jag är en jättebra idé. Och skulle ju också hjälpa till med integrationen på så väldigt många sätt, för att de bor inte på, i regel inte på samma ställen de här, utan vissa kanske bor i väldigt segregerade områden. De bor bland personer med samma kultur. Kan du få in dem i svensk tennis så skulle det vara oerhört mycket värt, och på sikt då kanske vi också får att de här föräldrarna kommer in i ledande positioner eller i klubbarna.
Tänk om vi hade den här aspekten att vi ska skapa meningsfulla mötesplatser. Våra tennishall blir meningsfulla mötesplatser. Jag vet ju för erfarenhet redan idag, så vill vi gärna att barnen och ungdomarna ska kunna komma till oss innan, alltså direkt efter skolan, komma till oss, kanske få någon mellanmål, hänga lite i hallen, kanske hinna göra någon läxa, ut på banan, spela din timme, stanna kvar, häng lite grann. Antingen kommer föräldrarna hämta det eller du tar det. Alltså, så att just det blir som ett andra hem. Vi vet att det finns ju en brist idag på fritidsgårdar och liksom meningsfulla mötesplatser. Precis som Jonas var inne. Tänk vad nyttigt det skulle vara för samhället. De här liksom världarna möts. Det är en fantastisk mötesplats där man får möjligheten att utöva liksom en aktivitet. Men man kan också hänga.
Exakt.
Vi har jättefina hallar. Vi har ju fantastiska resurser. Kan vi ta bättre tillvara på dem på något sätt liksom? När de ändå finns där. Tränaren finns ju många gånger där från morgon eller mitt på dagen till sent på kvällen.
Och sitta och göra läxor ihop och leka ihop och utbyta erfarenheter, lära känna varandra. Den biten är oerhört viktig.
Ja. Jonas, har du följt sådana här lyckade satsningar om andra idrotter? Och hur har det gått till väga i så fall?
Du menar sådana integrations...
Ja, precis.
Nej. Utan då är det mer att det liksom har skett på naturlig väg. Det är inte så att man har liksom kommit och hoppat höjd en dag och så vidare. Utan med de friidrotten, de bjuder ju också in till sånt. Men jag kan inte säga att man har sett att sen har den blivit där. Utan friidrotten är ju precis som tennis, som fotboll, som basket. En naturlig inkörsport för de som kommer utifrån. Alltså det är en sån stor sport. Alla kan spela tennis. Det är svårare kanske om man kommer från Mellanöstern att bara dra på sig ett par skridskor och lira hockey. Den vägen är ju mycket längre. Men tennis, friidrott, basket, en hel del andra idrotter bör det ju kunna ske en naturlig integration som inte är så konstlad på något sätt.
Jag har ju ett, men det är ju dans, och då skulle ju kritikerna skulle säga så här, ja men de har inga hallkostnader och såna här grejer, men det, bortsett från det så är frågan, varför har just det här dansprojektet lyckats? En kille som har 300 medlemmar och han har ju lyckats för att han har lyckats sänka tröskeln, och vad har då den tuffaste tröskeln varit? Jo, det har varit ekonomin. För att många av de här familjerna, det är flera syskon. Så ska du välja att ge en och inte de andra, ja, det är lätt hänt att det blir ingen som får istället. Så att genom att ta bort då den här att ja, men det är gratis liksom att få komma hit och dansa. Men han har gjort det så intressant så att förra året så var de utsedda till Nordens bästa dansskola. Och då ska man komma ihåg, då har de inte ens en danslokal. Innan den här tävlingen, det här är kanske någonting för din tidning faktiskt, Jonas. Innan tävlingen som skedde i Stockholm, då dansar de i killens trädgård. De fick träna utomhus. Och då ska man veta att tävlingen gick i, om det var november eller oktober tävlingen gick. Så ni förstår. Men hur ser vi till att sänka trösklarna? För det är den gåtan vi måste knäcka. Hur kan vi från tennisklubbarna, hur kan vi sänka trösklarna hos oss så det blir lättare att komma in för den här målgruppen? Och sen den här långsiktigheten. För vi, som Jonas sa med de här godispåsen, vi sänker tröskeln en vecka eller en månad, då kan alla komma. Och sen höjer vi upp tröskeln igen. Ja, men då, så kommer de inte in. Hur kan vi? Vi kanske kan samarbeta med skolor. Vi hörde en jättebra här i din podd, Linus, hur de gjorde i Norrköping. När de tog hjälp av en skola där ungdomarna pluggade en linje där de skulle jobba med sitt ledarskap. Och då hade Norrköpings tennisklubb varit jättesmart och sagt till skolan, de här ledarna eller ungdomarna, de kan komma till oss, så utbildar vi dem inom tennis, så kan de vara med och ta hand om, hur många ungdomar var det?
Ja, det var varje sommar, jag tror upp mot 1000 ungdomar kanske.
Så man kanske kan hitta sådana lösningar för att sänka trösklarna. För någon annan kommer säga, men vem ska stå och betala för de passen då? Jo, men kan ni samarbeta med en skola som har en linje kopplad till ledarskap, så kan de i sin tur ha den här verksamheten för dem. För återigen, det handlar inte om att vi ska få fram ATP-VTA-spelare. Det handlar om hur skapar vi en bra mötesplats där vi kan hjälpa de här ungdomarna som i vanlig fall inte hittar in till tennisen eller idrotten. För samhällets skull.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, det finns mycket att jobba med. Helt...
Får jag sticka in en sak där, just när det gäller skolor, där går ju också faktiskt att ha en uppsökande verksamhet. Jag är lite förvånad, jag skulle gärna se att tränare åker ut till skolor och så står de och tittar på en gymnastiklektion och så ser de en kille eller tjej som rör sig väldigt bra och som har ett flow och har lite motorik. Och kanske frågar det barnet så här, har du lust att prova tennis? Om vi svensk tennis är intresserad av att hitta talanger, idrottstalanger. Istället för att som, ja, jag gick till tennisen för pappa att spela, morfar spela, farfar spela. Så jag började också med tennis. Att hitta de här riktiga idrottstalangerna, de som kan bli bra i vilken idrott som helst. De känner jag, de är tennisen inte så väldigt bra på att fånga upp.
Nej, de som, det handlar också om att de som är duktiga som kommer in i tennisen att bejaka deras intresse. De gillar ofta att tävla och vill liksom mäta sig att, ja, det är återigen där med att sänka trösklarna till att kanske börja tävla i tennis och ge dem det adrenalinet då på det sättet. Att där är vi kanske inte så bra, utan då kanske de väljer fotbollen efter ett halvår sedan ändå, till exempel.
Nu kanske vi hoppar mellan olika spår, men det bara kom upp så här. Visst är det konstigt att vissa barn och ungdomar kan spela tennis i hur många år som helst, men de har aldrig tävlat. Och jag har aldrig träffat en kille eller tjej som spelar sig fotboll eller hockey och gjort det i flera år, men aldrig spelat en hockeymatch.
Nej.
Aldrig varit på en cup. Jag har aldrig träffat, men tennisen, det är jättevanligt. Och jag tänker, hur är det möjligt?
Nej. Och det blir ju då också så, ja, vad är det då för ungdomar som inte har tävlat? Har de inte den här tävlingsnerven? Nej, det har de ju uppenbarligen. De tycker det är kul att stå och slå bollar. Och jag tänker en 8-åring eller 9-åring som kommer hem efter en träning och så säger det mamma eller pappa, ja, vad har ni gjort idag? Ja, vi slog forehand i 45 minuter, sen slog vi backhand i en kvart. Hur kul är det? Tänk de som kommer hem och säger, ja, de kastade ut bollar, sen lirade vi match. Och jag vann den matchen, sen torskade jag två. Alltså precis, tävla i väldigt unga år och ta bort den här stigmat kring tävlingar. Det ska vara kul.
En till sak som jag stötte på ibland, och också som man hör ibland. Ja, det är ungefär lika många som började, som slutade. Eller det var 20-30 stycken som slutade. Jag har alltid... Det har aldrig någon som svarat så här, men har ni tagit reda på varför de slutar överhuvudtaget? Varför ska det vara någonstans okej att ja, men det, man får räkna med att det är några som slutar? Varför då? Varför ska inte liksom, det är kanske en, två som slutar max som börjar. För det är så jädra roligt att vara här, så vi har knappt någon som slutar. Varför tar vi det inom tennisen att det är en självklarhet att barnen kommer in och så slutar de? Det självklart det finns, jag förstår att det finns det här prova på och så vidare, men det finns också en liten, och jag vill ju lyfta upp det igen, styrelsefråga där, okej, så här många barn kom in i år, hur många barn har slutat, så här många slutat, har de fått svara på en enkät eller föräldrarna varför blev det så? Nej, men den tyckte inte om det, okej, men för där kanske finns svar på saker som vi kanske kan göra lite bättre. För till exempel, vi är oftast sena ute med olika scheman och hur det ska se ut och så vidare. Medan andra idrotter, det är de här dagarna det är träning. Take it or leave it.
Ja, så är det.
Jättebra.
Vi har ju pratat både om liksom det sportsliga och vi har pratat lite om styrelsearbete. Och hur stort ansvar tycker ni att styrelsen har för hur det operativa fungerar? Hur det fungerar i vardagen med tränarnas roller och vad man gör på banan och så vidare. Kaxton, om du börjar. Hur mycket tycker du att styrelsen har i ansvar där?
Ja, jag tycker styrelsen har en otroligt stort ansvar. För de ska någonstans också liksom leda. Vart är klubben på väg? Hur vill vi ha det här hos oss? Det är ju så här att de flesta... Som jobbar som tennistränare, och jag har ju också gjort det, vill ju liksom vara med och utveckla tennisspelare. Men då ska vi också titta på vad behöver vi lägga kraften, kompetensen, så att vi skapar så bra spelare som möjligt. Ja, det är de yngre åldrarna. Men här känner jag då att styrelsen behöver ta ett större grepp och peka mera med hela handen att de utbildade tränarna ska faktiskt ner och jobba med barngrupperna och sätta en bra grund. För då vet vi att då blir det ju bättre det äldre de blir. Så att jag skulle vilja att man pekade mera med hela handen. Men sen vet jag ju också att det är inte så mycket prestige att jobba med barngrupper eller vara där på lördagen eller söndagen eller sådär. Så det måste ju också ske en attitydsförändring där vi förstår det är här som grunden sätts. Tittar vi på många andra länder, då är det otroligt kompetenta ledare, tränare på nybörjarna eller på barnen. För att man vet att gör vi rätt från början, ja, då har vi väldigt mycket vunnit sen. Eller vad säger du, Jonas?
Jag kan inte instämma mer. Och precis som du säger, en attitydförändring, att höja statusen på tränarna för de yngre, höja lönen för dem. Jag blir ledsen när jag åker ut och ser tennisskolor och då står barn och bollar med en 16-17-åring som har lagt av sin satsning för att inte höll, som lite trött på tennis och tjänar lite extra pengar på helgen utan något som helst engagemang. För att träna barn så krävs det inte bara att man kan lite tennis, man kan kunna motorik, man ska kunna hur barn fungerar och så väldigt massa sådana saker. Så det krävs en gedigen utbildning och det har man ju i andra framgångsrika länder och där sätter man då de tränarna på de yngsta barnen så att vi får bort det där, det är inte status att vara A-lagstränare eller elittränare i en klubb utan statusen ska ligga på, nej men jag har hand om de yngsta barnen som ska bli bra. Jag tror det är helt rätt men det är en väg innan man kommer dit. Att man fattar ett styrelsebeslut, så här ska vi ha det i vår klubb. Så att attitydförändring, precis som Kaxton säger, det är det handlar om.
Ja. Man vill väl ha rätt person på rätt plats. Och sen kan det ju finnas vissa tränare som är bättre med de äldre. Och vissa som är bättre med de yngre. Tänker jag också. Men då ska ju de vara på de uppgifterna. Ja, oavsett vad.
Du har ju helt rätt, Linus. Men vi säger så här då. Vad kan du göra mest? Alltså mest skada. Du kan ju göra mest skada med den här unga barnet, eller hur? Om den får fel hjälp från början jämfört med 16, 17, 18 år. Alltså ganska mycket satt. Mm. Så att det är det. Kompetensen och den här verktygslådan som du behöver som ledare för att kunna komma in med någon som är yngre. Där Jonas var inne på motoriken, social utveckling, barns utveckling. Det finns så många bitar som du behöver ha koll på för att verkligen kunna forma det här barnet på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Det kräver utbildning, det kräver kompetens. Men att ta någon som nästan är färdig eller liksom ute på, jag säger inte att det är mindre, men det är lättare, om ni förstår vad jag menar. Därför måste det också bli mycket tydligare, som du var inne på, kravspecen. För en tränare som jobbar med barn, vad är det då som krävs? En tränare som jobbar med, ja, säg från 13, 14, 15, 16, vad är det som krävs? Tränare som jobbar från 17, 18, 19, 20, vad är det som krävs? Och sen är du ute på toren, eller vad är det som krävs? Det är olika ledarskap som krävs här. Och det är det vi måste också utkristallisera. Många gånger när vi går in i klubben, som Jonas var inne på, då ser vi samma person och den har hand om alla de här olika målgrupperna. Mm. Men som du också var inne på, Lidus, du behöver rätt person på rätt plats. Då går vi tillbaka till styrelsen. Den måste förstå, när vi tar in Kaxton nu utifrån hans kompetens och vad han kan, då kan vi inte sätta honom på banan. Det funkar inte. Han är inte bäst där. Mm. Till exempel.
Och sen tror jag också att man, när det gäller klubbarna där, så får nog klubbarna inse att klubbtränarna, de har kompetens upp till en viss nivå, kanske 17. Men sen ska nog externa tränare in. Maggo Tideman, Fidde Rosengren, Jocke Nyström, Kent Karlsson, de här gamla spelarna som faktiskt har gjort den här resan, de vet precis vad som krävs mellan 17 till 22 år för att du ska etablera dig på ATP eller VTA-touren. Och det vet inte de här hemmatränarna. Däremot så tror jag att hemmatränarna alltid, eller klubbtränarna, ska finnas med på resan som någon slags trygghet. Så gör de ju i Italien. Där är hemmatränarna med hela resan, men spelarna när de är 17, 18, 19 år så får de nya resecoacher eller tävlingscoacher, kalla det vad du vill, men elitcoacher. Förbundstränare har inte den erfarenheten som några av dem jag räknade upp har. Det finns fler än dem. De här gamla spelarna som själva har gått vägen till proffs eller tränarna som har lett spelare till att bli proffs. De vet vad som krävs, och så mycket har inte förändrats sedan de gick den vägen.
Ja, jättebra att du nämnde det, Jonas. Jag har jobbat med tre franska spelare tidigare. Och där var det väldigt, väldigt tydligt. Där de hade en bra bas i klubben. Men en till två gånger i veckan så fick de åka till centret där i själva ligan där de var. Och fick den här uppåtträningen där tränaren var nu på nästa nivå. Fysen, allting liksom. Man fick känna på vad det är som är nästa nivå. Och det var helt accepterat. Alla förstod, ja, men jag är klubbtränare, jag står för basen, jag gör det här. Men en, två gånger i veckan, då får de det här lite uppåt. Då är det tränare som är på ännu bättre nivå och har ännu mer kunskap som verkligen kan göra den här resan. Och man gör resan tillsammans. Och det är det som jag tycker är så pass viktigt, att vi förstår, självklart rätt tränare på rätt plats, men hur ser då den här bilden ut? När vi pratar att vi ska ha tränare som ska ha mer utveckling och utbildning, inom vad? Mm. Och för vilken spelare?
Mm. Exakt. Och där gjorde ju, nu blir jag långrande, bara säga det, där gjorde ju svensk tennis faktiskt ett berömvärt initiativ. För de här gamla tränarna, stjärntränarna om jag kallar det, de blev mentorer till yngre tränare. Så de yngre tränarna hade möjlighet att ringa de här äldre spelarna och få lite råd och tips. Ja, hur länge höll det? Ett halvår. Sen bara rann det ut i sanden. Mm. Och det var en väldigt bra idé som jag tycker att den ska de plocka upp igen, för så att de här yngre tränare, klubbtränarna, kan få värdefulla råd och tips och gärna åka och träna med dem kanske en helg eller som du säger. Den franska modellen där är ju enorm, den är ju optimalt upplagd som du beskrev den, Kaxton.
Ja, det är ett projekt som vi skulle kunna ta upp igen i svensk tennis. Det håller jag med om. Och kunna justera det så att det blir ännu bättre såklart och mer hållbart. Helsingborgs tennisklubb kommer tillsammans med Wilson Tennis Camp att anordna ett weekendläger ihop 27-29 oktober i höst i Olympiahallen i Helsingborg. Marcus Lindberg, klubbchef i HTK. Varför väljer ni att göra det här tillsammans med just Wilson Tennis Camp?
Ja, vi väljer att samarbeta med Wilson Camp för att genom åren så har de alltid hållit hög klass, tycker vi. De har en bra organisation kring sig och de står för väldigt hög kvalitet och väldigt nöjda spelare.
Just det. Och just det här läget är ju för spelare upp till 14 år. Varför ska spelarna välja att anmäla sig till just det här lägret den här helgen i oktober?
Det som är fördelen med det här och som skiljer sig lite grann mot ett vanligt Wilson Camp, det är ju att vi tar ju in sparring då från vår egen Pro Academy. Det kommer ju vara tränare från vår Pro Academy och som sagt lämplig sparring då för alla. Så att det är ju inte någon som kommer vara bäst på lägret så att säga, utan vi kommer ju alltid se till att vi har spelare som kommer kunna vara med och matcha de här och anpassa lite tempo och övningar och så att det blir så bra upplevelse som möjligt för dem.
Just det. Och hur mycket kommer det vara just Wilson Tennis Camps koncept och Helsingborgs koncept? Kommer det vara bästa av båda världarna antar jag på något sätt?
Ja, men det hoppas vi att det blir. Vi kommer ju hålla oss inom Wilson Camps koncept liksom med gemensamt boende på hotell. Inga föräldrar får bo där utan de får ha ett eget boende och göra lite annat och sådär. Och sen kommer ju då våra tränare in och kan dela med sig lite grann av HTKs filosofi. Hur vi jobbar med våra spelare då. Och även våra spelare 15 år och äldre kommer vara med och dela med sig lite grann av sina erfarenheter. Då.
Ja, läckert. Och läget hålls i Olympiahallen. En kul och skön miljö att vistas i under några dagar.
Ja, men det stämmer ju bra. Det är ju mer än bara en tennishall. Vi har ju massa andra idrotter som badminton, padel, pingis och så där. Så vi får se vad vi kan hitta på. Vi har till och med yoga och kampsport. Så att det finns alla möjligheter till att göra någonting mellan tennispassen också.
Häftigt. Multiidrottande lite utanför den vardagliga boxen kanske. Vill man läsa mer om det här läget så kan man göra det på både Wilson Tennis Camps hemsida, tenniscamp.se, och på Helsingborgs hemsida antar jag också, va?
Ja, det stämmer bra. Vi har ju precis lanserat det här lägret och det kommer mer och mer information undan för undan här.
Häftigt! Petter Pontin, vi spelade tennis igår.
Det gjorde vi.
Ja, utan att vara för kritisk så kanske du fick lite felträffar emellanåt.
Och, det kan jag hålla med om, ja.
Och då tänker jag att du kanske skulle behöva träna lite mer med tennis stroke catcher för att förbättra träffsäkerheten lite grann. Vad tänker du kring det?
Ja, men stroke catcher är en otroligt rolig produkt, ska jag också vilja börja med att säga. Den är väldigt fun. Det ser ut som en bollhov kan man säga. Ett racket som har en liten hov. Finns i tre storlekar. Och har en liksom hovdelens öppning motsvarar egentligen sweet spoten då på tennisracket. Så det handlar om att liksom mycket öga-handkoordination och naturligtvis pricka sweet spoten. Feedbacken blir ju omedelbar. Har jag prickat sweet spoten så stannar bollen i hoven. Sen har den också en aspekt till. För att bollen faktiskt också ska stanna så måste du slå igenom ditt slag att du verkligen har
följa med framåt.
Precis, follow through igenom. Stannar du för kort kommer den att studsa ut.
Okay.
Så du har även den aspekten att du liksom tränar på att slå igenom bollen, ta den tid att följa igenom.
Läckert.
Så jag tycker den här är kul. Du kan träna surf med den själv hemma på tomten.
Jag tänkte ju säga att man kan använda den egentligen var som helst.
Absolut. Så väldigt rolig omedelbar feedback och sweet spot träning.
Finns den i olika storlekar beroende på åldrar och så?
Jajamän, finns i tre olika storlekar, olika vikter. Samma princip som många andra våra andra typer av produkter, så att precis. Man verkligen kan anpassa från där man är, ålder, storlek och nivå.
Läckert. Houseofbontin.se kan man läsa lite mer om Tennis Stroke Catcher. Jag tänkte vi ska strax avrunda här, men jag tänkte avsluta lite, Jonas, med att fråga dig. Vad tycker du är det mest intressanta att följa inom svensk tennis just nu?
Ja, har du några fler bra frågor?
Jag måste säga att man kan hitta sig, ja, Miriam vann nu en $100,000, jättebra gjort, men nej. Jag bävar lite för utvecklingen, för jag tror faktiskt att bakom bröderna Ymer och bakom Rebecca, Kajsa Henneman och Miriam så finns det faktiskt ingenting. Så att jag tror att vi kanske om 10 år kommer se tillbaka på den här perioden som ändå ganska hyfsad. Och när jag säger att det inte finns någonting så finns det ju talanger. Men de har ingen möjlighet att nå proffs, VTA eller ATP om inte de får en stor ekonomisk uppbackning och en sportslig uppbackning. Jag tittar på Lea Nilsson i Salk, jättefin talang, rör sig bra, fin bollträff. Salk har gjort det jättebra med henne. Kevin Edengren, lille Vince Guerra, lille parven där. Det finns ju talanger. Var det någon som klev in och sa: nu sätter vi den här tränaren på dig i 5 år. Vi lägger ner x antal miljoner varje år så att du kan resa fritt. Det blir klart att de skulle nå ATP eller VTA-nivå. Men pengarna finns inte, resurserna finns inte. Och därför kommer de harva ett tag och händer inget oförutsett. Så spelar de på ITF och sen är det stopp. Alltså det ser jättemörkt ut för svensk tennis, tycker jag, framtiden. Och skulle kunna gå och vrida rätt med om det fanns lite ambition. Hur gör vi? Det är där jag kommer till en sån här som Christer Hult. Hur fångar jag upp de här riktigt starka personerna som har mycket pengar? Christer Gardell och andra. Hur kan jag få dem att pytsa in 4 miljoner varje år i svensk tennis? Och Linus, du och jag har pratat om det tidigare. Jag tror inte kanske att det går i Svenska Tennisförbundets regi, utan att man ska skapa ett annat förbund, Svensk Elittennis AB, som är helt inriktat på att skapa elitspelare. För talangerna finns, men som sagt, det finns inga resurser att hjälpa dem till proffsnivå. Det gör det inte. Sen kan de lyckas ändå, men...
Ja, jag vet, de här tankarna pratade vi om i ditt och mitt poddavsnitt här för lite, ja, ett år sedan någon gång.
Ta bort det här.
Nej, men absolut inte. Ja, det var en, vad tror du, Kaxton? Det var en lite mörk bild Jonas målade upp här.
Nej, men det finns ju en anledning varför jag valde in Jonas. Det är för att han säger vad han tycker, och det finns säkert människor där ute som inte håller med, och det är helt okej. Men att också våga prata om elefanten i rummet, våga skapa här lite, ja, nu vart det lite dålig stämning här, eller lite obekvämt, att vi vågar utsätta oss för de känslorna, för det är klart, när han berättar det här så börjar man ju tänka till, ja, men vilka spelare finns det? Ja, men han rabblade upp några, finns det några andra? Ja, Ludvig Hede, det finns många andra säkert som, men poängen är: hur ska vi hjälpa dem i den här transitionfasen? Vi vet och har identifierat att det finns de som är duktiga. De har en chans att kunna faktiskt ta sig hela vägen. Men hur ser den vägen ut? Och vem är det som tar dem i handen och leder dem dit? Ja, det är klart det ser mörkt ut när vi börjar ställa oss de frågorna.
Det finns ju ingen klubb som kan göra det. Salk kan ju inte hjälpa Lea Nilsson till att bli VTA-proffs. De har hjälpt henne hit. Men ska de hjälpa henne att bli VTA-proffs, då får de ju lägga ner sin ungdomsverksamhet i stort sett. Och lägga alla pengar på henne. Och likadant Ludvig Hede som du nämner och andra. Alltså det är bara för svensk tennis, för Åsa Hedin och Christer Sjö att fronta det här. Det går inte, vi kan inte, vi har inga resurser. Och då blir nästa fråga: hur gör vi för att skapa de resurserna så att svensk tennis kan bli bra? Jag vet inte om de ställer sig den frågan, jag vet inte.
Det som skulle vara väldigt spännande, det är ju faktiskt att återkomma i våran serie där vi pratar helt enkelt om ekonomin. Vad kostar det här? Och vet våra spelare, tränare, klubbar där ute vad det kostar? Kronor och ören. Så här mycket kostar det att ta en spelare 17, 18, 19 till att bli topp 100. Och då vet vi, okej. Okay, men då måste man säga, hur ska vi lösa den här ekvationen? Hur ska vi lösa den? Annars blir det ingenting.
Nej.
Du behöver inte hoppas så mycket som helst. Jag köpte också bingolott och hoppas på att jag ska vinna.
Plötsligt händer det. Ja, det kanske blir vårt nästa avsnitt, Kaxton. Men först får vi tacka Jonas för att du tog dig tid att vara med. Superhärligt.
Tack för att du fick vara med, ska jag säga till er. Tack, jättekul.
Och Kaxton, vi återkommer med ett nytt avsnitt i början av, eller slutet av sommaren, början av hösten någon gång. Igen. Och då får vi se vilka gäster vi har med oss den gången.
Ja, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och återigen, tusen, tusen tack Jonas för att du säger precis som det är. Även om det blir lite dålig stämning.
Det får vi ta.
Det får vi ta.
Ha det bra. Trevlig sommar, grabbar.
Alltid raka rör, raka puckar och tydliga åsikter när Jonas Arnesen är i hetluften. Precis som där med Kaxton Jukki. Härligt med två stycken som inte hymlar om sina åsikter. Om ni vill höra mer om Arnesen så kan ni söka på honom i podcastflödet. Han var gäst hos mig för lite mer än ett år sedan nu. Och vi hoppas på fler samtal i den här serien. Kaxton bjuder in till obekväma frågor som alltså görs tillsammans med Kaxton Sports Management. Sök och följ honom på sociala medier. Kaxton Sports Management där ni även hittar mig, Linus-SE-Eriksson. Och tryck på följarknappen i er podcastspelare så ni inte missar när nya avsnitt dyker upp, vilket det gör inom väldigt kort. Tack så mycket tills dess.